Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och vår broder Timoteus, till vår älskade vän och medarbetare Filemon, vår syster Apia, vår medkämpe Arkippus och församlingen i ditt hus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Jag ber att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam och ge klar insikt om allt det goda vi har i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, broder. Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt, vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge, vädjar till dig för mitt barn som jag har fött i min fångenskap, Onesimus. Förr var han inte till nytta för dig, men nu är han till god nytta för både dig och mig. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen vill jag ha kvar honom här hos mig, så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men jag ville inte göra något utan ditt samtycke, för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av fri vilja. Kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid. Och då inte längre som en slav utan som något mer, en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Så om du räknar mig som din vän, ta då emot honom så som du skulle ta emot mig. Och har han gjort dig något orätt eller skyldig dig något, sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand, jag ska betala. För att nu inte tala om vad du är skyldig mig, dig själv. Ja, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Styrk mitt hjärta i Kristus. Jag skriver till dig övertygad om din lydnad, och jag vet att du kommer att göra ännu mer än det jag ber om. Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas nämligen att ni genom era böner ska få mig tillbaka. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig. Det gör även mina medarbetare Markus, Aristarkus, Demas och Lukas. Herren Jesu Kristi nåd vare med er ande. Så lyder Herrens ord.
Så vi har en spännande text framför oss idag. Det är ett av Paulus nytestamentliga brev. Det är ett ganska kortfattat brev om 25 verser. Eftersom det är så litet så hamnar det nog i skymundan bakom Paulus tyngre alster. Men trots sin litenhet så utgör den en av Bibelns inspirerade böcker. Och blir med det omåttligt värdefull. Vi kan med goda skäl anta att Paulus skrev mängder av brev och texter under sitt liv. Men Gud valde ut endast ett fåtal att bli bevarade och att bli till helig skrift. Så han valde ut just detta brev att ta plats bland Bibelns böcker med ett särskilt syfte. Brevet till Filemon har ett särskilt budskap som ryms just i det här brevet och kompletterar alla de andra böckerna i Bibeln. Så idag ska vi försöka oss på att gå igenom hela brevet i en predikan. Så vi får se hur vi lyckas med det. Brevet till Filemon skiljer sig ganska mycket i stil från Paulus övriga brev. Det här brevet har kallats för den artiga episten. eftersom Paulus skriver med en speciell ödmjukhet som inte riktigt återfinns i hans andra brev. Man har sagt att Paulus i det här brevet visar upp vad som är den perfekta kristne gentlemannen. Det är ett artigt brev, ett aktningsfullt brev. För Paulus skriver med sådan värdighet, generositet, aktsamhet och vänskaplighet. Han skrev det här brevet under tiden av sin första fångenskap i Rom. Han satt då fängslad i 2 år och brevet kom till under den här perioden. Runt år 61 efter Kristus. Det var under tiden för kejsar Neros styre. Paulus han fängslades för att ha predikat evangeliet och sattes inte i ett vanligt fängelse. Istället fick han förmånen att hyra ett hus och där fick han bo under husarrest. Han var tvungen att bära bojor och han var ständigt övervakad av en romersk soldat som bodde tillsammans med honom. Men han kunde fortsätta verka för Kristus. Han var bland annat en flitig brevskrivare. Under tiden i husarrest så skrev han inte bara brevet till Filemon utan han skrev det som kallas för fångenskapsbreven, Efesebrevet, Filipperbrevet och Kolosserbrevet. Som fånge betraktad var han ändå en aktad man och han fick särskilda friheter. Bland annat så hade han möjlighet att ta emot besökare och det verkar som att det kom mindre folkskaror till Paulus och han gav predikningar där i huset och undervisade om Jesus. Och in i det här sceneriet då så stövlade en man som har sin hemvist så där 150 mil västerut i det som är dagens Turkiet, västra Turkiet. Han ser sig själv som en fri man på väg att söka sig nytt liv i den globala metropolen. Här finns liksom alla möjligheter. Han kan lämna det förflutna bakom sig och starta upp ett helt nytt liv. Ingen i den här storstaden vet ju om hans förflutna. Att han skulle ha ett bagage. Att han i själva verket är en förrymd slav. Han är skyldig sin husbonde en betydande summa pengar. Men har packat väskan och sedan stuckit iväg. Och så händer det högst märkvärdiga att Onesimus, den förrymde slaven, träffar på Paulus, den kristne aposteln, och fångas av hans förkunnelse. Vad är oddsen att de ska träffa på varandra i den här mångmiljonstaden som Rom då var? Det kan bara ske genom Guds goda försyn. Onesimus han fortsätter att lyssna till Paulus förkunnelse och kommer så småningom till tro på Jesus. Han visar sig till och med bli en av Paulus närmsta medhjälpare och gör stor nytta hos honom. Det dröjde inte länge innan Onesimus dryftade för Paulus att han flytt från sin husbonde, en kristen man vid namn Filemon. Filemon. Då blev nog Paulus förvånad. Filemon och Paulus var ju väl förtrogna med varandra. Filemon var en trogen vän som kommit till tro genom Paulus förkunnelse och varit lojal med Paulus sedan dess. Han hade varit en stöttepelare och hjälpte till att finansiera Paulus viktiga arbete kan man anta. Filemon var en rik man. Filemon var en pålitlig man av kyrkan som trofast tjänade sin husförsamling. Här fanns det andra ord, en oupplöst affär som Paulus fick att tänka på. Paulus fick tänka till. Så han författar brevet till Filemon och skickar Onesimus tillbaka till sin husbonde med brevet i fickan. Och det är ungefär så mycket som vi får veta i den här enda källan som vi har. Vi vet alltså inte hur det gick i slutändan. Om Filemon verkligen tog emot Onesimus som en kristen broder. Men allt talat för att Filemon lyssnade till Paulus och att han försonades med Onesimus. Det är liksom brevets andliga innebörd eller andliga implikation. Så, jag tänkte lägga upp predikan, resten av predikan i 3 punkter. Den första punkten beskriver jag som Paulus tilltal. Men det menar jag hur Paulus inleder sitt brev, på vilket sätt han förhåller sig till brevets mottagare, vilken ton har brevet. Punkt nummer två kallar jag Paulus vädjan, på vilket sätt som Paulus väljer att vädja och vad vädjan består i. Den sista punkten, punkt nummer tre, kommer jag att säga något om Paulus målbild eller syfte. Så först har vi Paulus tilltal, efter det kommer Paulus vädjan och sist Paulus målbild. Så vi börjar i punkt ett, Paulus tilltal. Och vi börjar i vad som är Paulus identitet. Så ni minns kanske aposteln Paulus historia. Från början var han en svuren fiende till Jesus och hans anhängare i den tidiga kyrkan. Han var en av de allra högsta bland de judiska ledarna. Han var av ädel börd. Han var farisé in till djupet av sitt hjärta. Han var så fanatisk att han var liksom en fariséernas egen toppfarisé. Han var en auktoritet i allt som rörde Guds lag. Och sedan så blir han omvänd på vägen till Damaskus. Samtidigt som han är i full färd att förfölja kristna blir han stoppad av Jesus själv. Den som han ytterst sett förföljer. Gud gör ett mirakel i Paulus. Han blir som en helt ny människa. En förkunnare av evangeliet. Gud utvalde honom att bli en apostel. Han kom att bli en evangelist. En församlingsplanterare. En väckelsepredikant. Och han var författare till 13 brev i Nya testamentet. Så där har vi aposteln Paulus i ett nötskal. Och det blir intressant när vi läser vers 1 i vår text. För i vanliga fall så inleder Paulus sina brev med att åberopa sitt ämbete som apostel. Från Paulus, Kristi Jesu apostel, brukar det låta. I brevet till Filemon har han valt bort att använda sin aposteltitel. Han har gjort ett medvetet val och istället beskrivit sig som Jesu Kristi fånge. Det är liksom en avvikelse från hans normala sätt att presentera sig. Varför gör han så? Att presentera sig som apostel, det är att göra anspråk på auktoritet. Han är Jesu Kristi apostel. Inte utsänd genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud Fadern. Det är liksom blytung auktoritet. Och det kommer av ämbetet apostel. Och det är vad Paulus behöver lyfta fram i de sammanhang där han behöver förmana och tillrättavisa. När han behöver påpeka vad som är Guds vilja. Och att det återstår för oss att rätta oss efter den. Och formas efter den. Som när han skriver till de kristna spädbarnen i Korint. Där det är liksom ord och inga visor. Men i det här brevet siktar han liksom högre. Han är ömsint. Han är väldigt personlig och full av medkänsla. Det Paulus säger är att vi lägger bort alla titlar. Jag vill bara vädja till dig för min broder Onesimus. Mitt hjärta slår för honom. Så även om Paulus har mandat att beordra Filemon, väljer han att vädja till honom istället. Han kunde absolut ha valt att säga till Filemon att jag är din pastor och du behöver lyssna på mig. Eller ännu tyngre, Filemon, jag är mer än din pastor. Jag är en apostel. Paulus fungerade ju både som pastor och apostel. Han var pastor i de församlingar han grundade tills dess att de hade fått äldsteråd som kunde ta över ledarskapet i församlingarna. Och när det ledarskapet fanns på plats så fanns han ändå kvar som en auktoritet i rollen av apostel, men lite mer i bakgrunden. Men nu ser vi att han lägger sin auktoritet åt sidan. Och för att förstå varför så kan vi hitta en motivering i vers 8. Vers 8. Även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt, vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Så vad Paulus säger här är att i kristen kärlek och kristen gemenskap vill jag att vi ska fungera i mer än bara ett sterilt skelett av lagar och regler. Jag tar det igen så vi får motionera tanken. Paulus säger att jag vill att vi ska ha mer än ett sterilt skelett av lagar och regler. Vad pratar vi om för lagar och regler? I det här fallet så är det att Paulus är en apostel. Och du är ålagd att underordna dig honom. Du står under honom. Lyd honom. Det är det sterila skelettet som liksom inrymmer den här föreskriften eller principen. Paulus säger att jag vill inte ägna mig enbart åt det. Kristna är mer än så. Vi vill ha sann kristendom. Det ska mer därtill. Han säger att jag inte är nöjd med ett sterilt skelett. Till de här livlösa benen så vill jag lägga till det livskraftiga ljuset av kristlig kärlek. Är ni med? Vi har de lagar, regler och föreskrifter som utgör det sterila skelettet, men vi vill alltid sträva efter att lägga till det livskraftiga ljuset av Jesu kärlek. Jesu kärlek genom evangeliet förändrar allt. Det är därför som Paulus vädjar till Filemon istället för att beordra för kärlekens skull. Så Paulus, han presenterar sig inte som apostel. Han väljer att istället ge sig själv en annan titel, en ny titel. Kristi Jesu fånge. Han skriver inte att han är kejsar Neros fånge, vilket man kanske kunde ha tänkt är mer naturligt. Det var ju kejsar Nero som lät honom spärras in. Han kallas inte heller för Roms fånge. Paulus ser det istället som att Gud är den som ytterst sett håller honom fängslad. Det är genom Guds försyn som han sitter där han sitter, helt enligt Guds rådslut. Hade det varit bättre för honom att vara på någon annan plats så hade han varit det. Men nu sitter han fängslad för att ha predikat evangeliet. Det är därför som man kan kalla sig Jesu Kristi fånge. För att Jesus placerade honom där. Så Paulus, han accepterar sin lott till fullo. Han ser det till och med som en ära att få lida för Herren. Så det är med ära och stolthet som Paulus kallar sig för Kristi Jesu fånge. Och vi fortsätter i vers 1 och ser att Paulus skriver tillsammans med sin broder Timoteus. Timoteus är ju Paulus tilltänkta efterträdare. Han som ska ta över stafettpinnen efter Paulus. Paulus har flera medarbetare som hälsar i slutet av brevet. Men Timoteus har liksom en framträdande position. Och brevets mottagare är, som vi vet, Filemon. Men inte bara Filemon. Så bokens namn, brevet till Filemon, kan man tänka är lite missvisande. Det finns lite olika förslag på vilka systern Appia och medkämpen Arkipus är. Men den mest uppenbara förklaringen är att det är Filemons fru och son. Sist men inte minst så skriver Paulus till församlingen som samlas i Filemons hus. Och det verkar som att många bibelkommentarer missar detta, men då tror jag man missar en viktig del av syftet med brevet. Det står klart och tydligt, och församlingen i ditt hus. Det är alltså inget privat brev mellan två personer, utan Paulus vill involvera hela kyrkan. Paulus menar alltså att Onesimus är en angelägenhet för hela församlingen som samlas där hos Filemon. Det handlar om mer än försoningen mellan Onesimus och Filemon. När Onesimus återvänder är det för att han ska bli upptagen i församlingen. Det är meningen att han ska bli accepterad och mottagen som en kristen broder, jämlik med de andra inför Gud. Så det är tydligt att hela den lokala kyrkan är mottagare till brevet. Det är liksom genom det här brevet som kyrkan kommer betrakta Onesimus, den återvändande slaven som får upprättelse. Församlingen kommer att se Onesimus bli upprättad av Filemon. De kommer att se hur Filemon tar emot honom som en jämlik broder istället för en slav och hur de två försonas. Galaterbrevet 3:28 påminner oss om att det inte längre finns slavar eller fria. Alla är vi ett i Jesus Kristus. Så hela kyrkan är mottagare av brevet och brevet är lärorikt för hela kyrkan. För hela kyrkan kommer att bli uppbyggd av brevet. Paulus tanke är att Gud ska bli ärad i den här församlingen när de får erfara kraften, visheten och skönheten i evangeliet. Evangeliet som förändrar allt som de känner till. Vad Paulus tänker är att det ska bli en maffig lektion för hela församlingen. En lektion om hur vi ska uppföra oss med sådan kärlek, självförnekelse, förlåtelse och försoning som världen utanför kyrkan inte känner till. Mottagandet av Onesimus blir till ett exempel på hur vi alla ska agera med varandra, mot varandra i kristen kärlek. Så det är som att Paulus på avstånd iscensätter en storslagen försoningsfest som kommer att spelas upp mitt i församlingens centrum. Det Paulus gör är att dra i trådarna för att frambringa den här upprättelsen och återföreningen och samtidigt ge församlingen en lektion i kristen kärlek. Tänk på att Paulus hela apostlaskap handlar om att bygga upp kyrkor överallt runt omkring Medelhavet. Det som på den tiden utgjorde den kända världen. Där det inte fanns kyrkor predikade han och startade nya lokala församlingar. Så det som Paulus säger till Filmos husförsamling är att det är så här som lokala församlingar växer sig samman och blir stabila. Det är så här vi älskar varandra. Gud har gjort det möjligt. Eftersom han har förändrat oss och gett oss förmågan att förlåta och försonas i överflöd. Sådan förlåtelse och försoning som Paulus önskar att Filemon och Onesimus ska gestalta. Och det är så som Gud har utformat det. Han frälste oss och formade oss så att vi som frälsta desperat behöver varandra. Om du är en ensamvarg och kan klara dig själv, om du kan vara pastor i ditt eget hus för dig själv och dina barn och du undervisar barnen och döper dem, och du kan vara kung i ditt eget andliga kungadöme och du inte behöver kyrkan, då säger du inget annat än att Jesus är en lögnare. Eftersom allting i Bibeln talar för att han har designat oss att verkligen behöva varandra. Vi behöver en trofast predikant för att inte dö i anden. Vi behöver varandra för att inte dö i anden. Och din pastor behöver dig desperat för att inte han ska dö i anden. Så vi måste ha varandra. Paulus fortsätter inledningen. Jag tänkte att vi skulle titta lite mer på vers 4-5. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. Det här är ganska intressant. Varför nämner han inte tro först? Varför säger han inte jag är tacksam för din tro på Herren Jesus som förvandlat dig och gett dig en ny kärlek till kyrkan? Precis som för dig och mig så var också för Filemon att han först förändrades genom sin tro på Kristus. Och sedan började han älska ett helt annat folk. De kristna. Kristna älskar alla folk, men på ett särskilt sätt älskar de sina trossyskon. Och det är vad Paulus säger här. Filemon, din kärlek har förändrats. Du älskar ett annat folk än tidigare. För Jesus har förändrat dig. Men varför nämner han inte tron först? Den som först förändrade honom och sedan kärleken som är produkten som kommer av tron. Varför nämner han kärleken först? Svaret är att Paulus är slug. Han gör något slugt. För detta är vad han säger. Filemon, jag är så tacksam över att jag ser den sanna tro du har, den kärlek du har för dina bröder och systrar i Kristus och din kyrka. Men vad han inte säger, men som han liksom med all säkerhet vill förmedla, är att därför att när Onesimus kommer tillbaka kommer han att vara en ny del av kyrkan. Jag förväntar mig att er kristna kärlek kommer att sträcka sig ut också till honom. Så Paulus vill lägga tonvikten på kärleken mellan trossyskon, eftersom Filemon behöver bunkra upp en hel del sådana kapital för att välkomna Onesimus tillbaka. Så han är listig, Paulus. Han är listig, men samtidigt är han såklart helt renhjärtad i sina motiv. Kärlek och tro, det är två helt oskiljaktiga ting. kärleken till syskonen och tron på Jesus. Det är olika saker, men oskiljaktiga i sin natur. Precis som att hjärtat är en sak och lungorna en annan. De är olika saker, men båda behövs för att det ska fungera. Båda kommer som en konsekvens av att ta emot den kristna sanningen. Tron handlar om att ta emot den kristna sanningen och göra den personlig. Det blir en personlig övertygelse som man bär med sig. Kärleken till våra kristna bröder och systrar handlar om att ta emot den kristna sanningen och göra den till personlig aktivitet. Jag tar det en gång till. Tro är det som tar emot den kristna sanningen och gör den till personlig övertygelse. Det handlar om att sanningen blir personlig. Det är min övertygelse som jag funnit genom att lära mig om sanningen. Kärlek är det som tar emot den kristna sanningen och gör det till personlig aktivitet. Kärleken till våra syskon i tron kan man säga är trons dotter, men det goda gärningarnas moder. Så vi har liksom tro, kärlek och goda gärningar i den ordningen. Så tron föder kärleken till våra syskon, så föder goda gärningar. Kärleken till våra syskon och till kyrkan är trons dotter, men den goda gärningarnas moder. Vi riktar vår tro till Jesus och vi riktar vår kärlek till Jesus, till hans barn, hans heliga, till dem som är hans kropp. Vi ska nu titta mer på vad Paulus vädjan till Filemon faktiskt innehåller. Så vi går in i predikans andra punkt. Paulus vädjan. Paulus väljer att vädja istället för att beordra i kraft av sitt apostlarskap. Han kan beordra, men väljer att vädja för han vet att det är rätt väg att gå. Att Filemon har den andliga mognaden för det. Vi läser från vers 9 hur Paulus uttrycker sig väldigt känslomässigt när han för första gången i brevet nämner Onesimus. Jag, Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge, vädjar till dig för mitt barn Onesimus. Paulus anför att han är en gammal man och en Kristi Jesu fånge. Det här ger tyngd åt det som kommer senare. Paulus förtjänar all respekt och Filemon kan inte så lätt avfärda honom. Han har ett rykte av trofasthet som få andra. Han har fått lida för Herren som få andra. Vi vet ju en del av vad Paulus har gått igenom tidigare i sitt liv. Vi kan gå till andra Korintierbrevet, kapitel 11. Så bläddra gärna dit. Vi börjar i vers 22. Bakgrunden här är att Paulus, han ligger i konflikt med vad man kan kalla falska apostlar i Korint. Personer som rör sig i församlingen och som vill undergräva Paulus auktoritet. För att bemöta dem så gör han något ovanligt. Han berömmer sig själv. Det är liksom ett speciellt vapen i hans arsenal. Och då får också vi tillfälle att lära oss mer om Paulus. Så andra Korintierbrevet, vers 22. 11, kapitel 11. Är de hebreer? Jag också. Är de israeliter? Jag också. Är de Abrahams barn? Jag också. Är de Kristi tjänare? Nu talar jag som en galning. Jag är det ännu mer. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Av judarna har jag fått 5 gånger, fått 40 rapp minus 1. 3 gånger har jag varit piskad med spö och 1 gång har jag blivit stenad. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i faror på floder, i faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav. Faror bland falska bröder. Allt under möda och slit. Ofta under vaknätter. Under hunger och törst. Ofta fastande, frusen och naken. Utöver allt annat har det dagliga ansvaret. Omsorgen om alla församlingarna. Vem är svag utan att jag blir svag? Vem faller utan att det bränner i mig? De prövningar som Paulus fått genomlida, de ingjuter respekt. Men det har också satt spår i hans hälsa. Han skriver inte sina brev själv längre. Kanske på grund av en sargad kropp, kanske på grund av bojorna. Nu är han en gammal man och en Kristi Jesu fånge. Det måste få Filemon att känna djup vördnad för sin gamle vän. Paulus vädjar för sitt barn Onesimus. Han kallar Onesimus sitt nyfödda barn som kommer att bli till stor nytta för honom. Och det är en ordlek med namnet Onesimus som ordagrant betyder just nyttig. Kanske Paulus vill lätta upp stämningen något, få Filemon att glömma Onesimus oförrätter. En förrymd slav förtjänade ju döden enligt romersk lag. Så det fanns goda skäl att få Filemon att mjukna upp och se bortanför gamla synder. Och det är en nyttig man som kommer tillbaka till Filemon. Paulus manar Filemon att se det nyttiga och goda i Onesimus återkomst. För det första är det en god sak att han ens kommer tillbaka. Hade Gud inte frälst den rebelliske Onesimus, brutit ned honom och gett honom ett ödmjukt hjärta, skulle han aldrig kommit tillbaka. För det andra så har han inte bara kommit tillbaka till Filemon. Han har kommit tillbaka underdånig och redo att vara till lags. Han står till förfogande att göra det som är hans husbondes vilja. Men han har inte bara kommit tillbaks och kommit tillbaks underdånig. Han har också kommit tillbaks som en ny broder i Jesus. Så det är idel bra saker. Och det är Gud som har åstadkommit allt det här. Sedan bygger Paulus upp vädjandet i allt större styrka. Det liksom stegras upp till nya nivåer här. Nu kommer han att hävda att Filemon står i skuld till honom. En sorts tacksamhetsskuld som han väljer att inte kräva in. Även om han kunde ha gjort det. Så Paulus, han har ju varit Filemons andliga far. Hans mentor och läromästare. Så Paulus utgår ifrån att Filemon, han är skyldig honom hjälp och stöd. Det råder inga tvivel om att det är så det förhåller sig. Så därför hade det varit helt naturligt att låta Onesimus stanna kvar hos Paulus. Så att han kunde fortsätta vara Paulus medhjälpare. Och efterhand så kunde han skicka notan hem till Filemon. Det är därför som han säger som han gör i vers 13. Egentligen så vill jag ha kvar honom här hos mig. Så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe. När jag nu sitter här i fängelse för evangeliets skull. Jag vill ge dig en attityd, ett sätt att förhålla dig till församlingen som är gott och hälsosamt. När du stöttar den lokala församlingen och dess pastorer så handlar det inte om något välgörenhetsarbete. Kyrkan är alltså inte en välgörenhetsorganisation som du väljer att sponsra. Allierkyrkan bedriver inte välgörenhet som Röda Korset eller som Stadsmissionen. Nej, du är en av Guds tillfångatagna slavar. Du har inga rättigheter. Genom evangeliet och den heliga anden så har du blivit omhändertagen av Gud. Du är en av hans utvalda. Han kallade dig ut ur den här världens sammanhang och förde dig in i hans kyrkas gemenskap. Han placerade dig in i sitt lag. Du har blivit fullt förlåten. All din skuld är betald. Du har blivit tilldelad Kristi Jesu rättfärdighet med växande helgelse och en försäkran om att du till sist kommer att bli förhärligad i honom. Du har fått mer än du någonsin kan betala tillbaka. Så nu är du förpliktigad. Du har en tacksamhetsskuld till Gud som tar sig uttryck i olika former av trofasthet. Inte minst genom ditt stöd till den lokala församlingen och dess pastorer. Paulus lärde ut och vi ser det tydligt att vi står i andlig skuld och förpliktelse. Vi ser att han tar upp det igen också senare i brevet i vers 19. Paulus skriver till Filemon att Filemon är skyldig honom sitt liv. Eftersom Filemon blev frälst genom Paulus förkunnelse. Så här använder Paulus Filemons skuld i en strategi att övertala honom. Filemons skuld till Paulus är hans liv som är rätta. Ska Filemon kunna förlåta Onesimus? Försonas med honom som bröder? Och Paulus dryftar till och med tanken att Filemon ska frige Onesimus för att han ska kunna fortsätta assistera Paulus i fängelset. Det skulle vara ett sätt att räkna av Filemons skuld till Paulus. Skulden som han bär till Paulus förkunnelse. Vi närmar oss slutet av brevet. Vi ska titta kort på vers 21. Paulus skriver: jag skriver till dig övertygad om din lydnad. Det verkar kanske lite konstigt att Paulus skriver om lydnad nu, när vi pratade om att Paulus inte gör någon befallning. Men det handlar inte om att Filemon ska lyda Paulus, utan en vädjan till Paulus att Filemon ska lyda den heliga ande. Den heliga ande som bor i hans hjärta. Det Paulus vill förmedla är i stil med att du har kommit så här långt nu, Filemon, att anden ska ha talat till dig. Den ska ha talat så pass att du vet vad du borde stå i den här frågan. Lyd anden som bor i ditt hjärta. Så tar vi och går in i predikans sista punkt och kortaste. Paulus målbild. Vi väntar oss att se en storslagen återförening, en försoning mellan de som tidigare var slav och husbonde, men som nu är bröder i Kristus. Det är ett av syftena i brevet. Men det högre syftet är Guds ära genom kyrkan. Det är Paulus yttersta syfte. Han avslöjade tidigare i brevet i vers 2 då han listar adressaterna: Filemon, Appia, Arkipus och församlingen i ditt hus. Så Paulus säger att jag vill att hela kyrkan ska vara involverad i detta. Paulus vill sända Onesimus tillbaka till Filemon och föra dem ut ur förhållandet mellan slav och husbonde och istället in i ett förhållande av jämlika bröder i Kristus. Och han vill att hela kyrkan ska se det. Han vill att hela kyrkan ska erfara kraften, visheten och skönheten i evangeliet. Som försonar man med Gud och man med man. Bara kyrkan kan ta del av detta. Bara kyrkan får erfara det. Det finns ingen annanstans. Stifta alla lagar du vill. Lås in alla typer du vill. Men du kan inte förändra hjärtat hos en som hatar. Men evangeliet kan göra det. Evangeliet kan ta en förhärdad, bitter, fördomsfull rasist och få honom att älska den person av det folk som han förut hade hatat. Det är Guds ära. Det är vad Paulus tänker visa, och han vill att hela kyrkan ser det. Han vill att hela kyrkan ska omfamna det, och att, så att hela kyrkan blir än mer övertygad om att evangeliet förändrar allt. Han vill inte bara att kyrkan ska erfara det, alltså kraften, visheten och skönheten i Guds handlande. Han vill att kyrkan ska illustrera det också för världen. Han vill att den kärlek som finns i kyrkan, som finns mellan kristna bröder och systrar och som saknar allt motstycke, att den får världens blickar på sig och vittnar om evangeliets kraft. Evangeliet förändrar.